Man har levt som man har gjort. Man är nedslagen, man vet inte riktigt vad händer. Man är över 50 år. Jag menar, vem vill ha en sån som mig? Var får jag jobb någonstans?
Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd. En serie med intressanta berättelser om olika personers vägar till jobb och studier. Idag med Veronica Martinsson. Gäst är Pierre Johansson.
Pierres karriär som hedlig arbetare tog slut redan i 20-årsåldern. Därefter har stora delar av hans vuxna liv handlat om kriminalitet, skulder och missbruk. Idag är han 55 år och tack vare stöd från Arbetsförmedlingen och en stark egen vilja har han nu en anställning han trivs med och ser ljust på framtiden. Vad hände längs vägen och vad tror Pierre är det viktigaste för att klara av att bryta med sitt gamla liv och komma vidare? Hej och välkommen Pierre.
Hej, tack så mycket. Ja.
Jag tänker att vi ska gå rakt på sak här idag. Så jag tänkte fråga dig hur gammal du var när du fick ditt första arbete.
Jag var faktiskt ganska ung. Jag började tidigt att sälja tidningar. Jag gick väl i sexan. Sen började jag köra tidningar på nätterna. I åttan. Började cykla runt. Gick upp tre innan skolan. Och i nian körde jag i moped. Sen så skolan var inte riktigt min grej. Jag hade svårt för att sitta still och fokusera, koncentrera mig. Men däremot så hade jag kraft. Jag gillar att jobba helt enkelt. Och, så jag började på Skanska. Fick reda på att asfalt, Skanska. Sökte folk direkt efter nian. Så jag fick en provanställning. Jag var tvungen att bli 16 då. Jag fyllde i augusti så att jag dök på en provanställning på Skanska. 6 månader, de var nöjda. Så jag fortsatte sen efter vintern. Vi gick och stämplade på den tiden då. Under vintertiden då. Så att, sen fortsatte jag där. Jag var där i 4-5 år. Men jag kom in ganska tidigt. Jag var 17 tror jag när jag började bruka steroider. Jag började jobba som dörrvakt på olika krogar och där kom jag i kontakt med andra polare som kanske inte jobbade dagtid och så vidare, så att min karriär som hedlig arbetare tog slut där vid, ja, jag var runt 20 där, 19-20 där, så gav jag mig iväg till Thailand och sen så drog det iväg ännu mer efter det. Då. Jag hade ju min första dom redan vid 19 där. Och det är klart att det blir svårt att jobba. Jag sjukskrev mig en del i sista och så vidare. Och så att jag gled ändå ifrån det här med arbetet. Det gjorde jag.
Hur ser livet ut då när man inte arbetar?
Nej, men det blir ju skit alltså. Det är speciellt för en kille som mig som behöver, jag har mycket energi, ADHD och så vidare, så att jag behöver ju ha någonting att göra, någonting vettigt. Och har jag inget vettigt att göra som ett arbete, då lägger jag den energin på andra saker. Och det blir mer och mer saker som inte var speciellt bra då.
Vill du ge några exempel?
Ja, det eskalerar ju. Mitt liv har ju begått mycket kriminalitet. Jag är ju mycket efter pengar. Och alla möjliga sorts affärer och bolag och så vidare då. Så att jag la energin på helt fel ställe, gjorde jag.
Tyvärr. Försökte du ta dig ur det någon gång? Eller var det liksom
det är
den
väldigt
banan?
Svårt när man väl kommer in i det där. Det är ingen quick fix att bryta det här. Sen hamnar man hos kronofogdar och mycket annat. Det blir svårt att ha ett hederligt arbete för det äts upp av kronofogden utan... Och på 80-talet då, det var ju väldigt populärt med fina bilar och mycket annat. Och jag lånade ju upp mig så jag hamnade ju jättesnett ganska tidigt där. Och det var ju bilar och båtar och mycket flash då. Så att det var ingenting man bar runt med ett vanligt arbete och sen hos fogden då. Så det blev ju det att pengarna blev ju viktiga. Och den, så att,
och hur fick du tag på pengar?
Genom brott. Det börjar ju alltid lite mindre men eskalerade ganska grova brott.
Och hur länge pågick det här livet?
Jag lugnade ner mig där vid 25-årsåldern då jag blev pappa. först för 25 och sen fick jag Amelia 26 där. Då lugnade jag ner mig och försökte att komma tillbaka in i samhället. Och jag gick till socialtjänsten vid ett tillfälle. Det är enda gången jag har gjort det. Och bad om pengar för att jag hade slut på pengar. Jag hade satsat de sista i en pizzeria som inte gick något större. Och jag fick det svar att nej, men du verkar ju vara en sån här person som inte sätter din familj på barbacke, så att vi avslår din... Och jag är en sån person att när jag väl har tagit mig till socialtjänsten och förnedrat mig, så kände jag, och sen fick det i ansiktet, då bestämde jag mig att jag ska aldrig mer fråga samhället om en krona. Jag fick ett tillfälligt jobb, så jag jobbade upp min A-kassa, så jag fick den på nytt. Sen så klev jag tillbaka ut i kriminaliteten och var där. Jag var mer eller mindre varit där fram och tillbaka tills till jag var 39-40 eller någonting.
Om man har levt i den världen, så tänker jag att det krävs ganska mycket för att man ska bryta, som du säger.
Ja, det är jättesvårt, är det. I den världen är det mycket droger. Det som jag tyckte var väldigt glad, det var kokain. Sen gick det också över till amfetamin. Och sen så hela tiden i mitt liv så har det gått som en röd tråd med alkohol. Har det gjort. Men den stora drivkraften för min del var ju helt enkelt att försörja min familj och även mig själv. Ett speciellt levande, och det var ju pengar. Pengarna har ju varit det som varit drivkraft för mig, kriminalitet och pengar. Det andra har liksom kommit på köpet med droger och sån skit. Va? För det är liksom inte det som har varit min. Utan det har liksom funnits med i den miljön helt enkelt. Så. Och det vill jag påstå att ett sånt beteende, om du har haft det i många, många, många år, så är det precis lika svårt att lägga och liksom bli av med. Enligt mig i alla fall. Som det kanske har blivit om med någonting annat. Tänket emot myndigheter, människor överlag som inte är i samma miljö. Svårt att känna förtroende och sådana här bitar. Man analyserar människor väldigt mycket, tolkar oftast människor fel. Framförallt människor i en vanlig svenssonvärld tolkar det ju oftast fel.
Vad tänkte du om den svenssonvärlden då?
Att den var falsk. Det var ingenting för mig. Passade inte mig. Ja, det stora drag åt det hållet. Så. Ja, kände att det här var jag passade inte in där.
När Pierre är runt 40 år kommer han ut från ett fängelsestraff. Han påbörjar en ny relation och startar en byggfirma. Men de gamla kompisarna finns kvar. Alkoholen finns kvar. Hans nya kvinna sätter ett ultimatum. Han måste bryta med sitt kriminella liv och komma ur sitt missbruk.
Och jag hade precis varit och lagt ett tak hos ett par som var helt otroligt fina människor. Och vi kom in och pratade på någonting som heter LP, Levi Petrus. Det är en kristen grej. Och jag kommer ihåg det. Jag sa att jag ska prova det här. Ja, för att göra det kortfattat. Och så, det där var min grej i alla fall. Jag dök in på det. Och började även jobba lite ideellt i en kristen verksamhet och så vidare. Och sen ramlade jag in på att jag fick hand om en kille som hade nu var på väg att gå samma väg som jag hade gjort. Kille som ville träna, stor, han ville vara dörrvakt och det var mycket våldsinslag och skit. Så de tyckte att det här är en kille som passar bra för dig, Pierre. Och det blev till slut att även om jag fanns med i brottsregister och mycket annat, jag hade lämnat, jag var borta ifrån, ja, domen var väl 5 år sedan jag hade låg bakom mig. Så släppte de igenom då, för att den här killen, hans mamma ringde till mig och sa det att Pierre, du får komma, han har på att slänga ut mig från balkongen och han lyssnar bara på dig. Och då åkte jag ner till Göteborg och hämtade honom. Sen gick vi till socialtjänsten och vi fick igenom det. Så han bodde hos mig i ett och ett halvt år tror jag. Sen fortsatte jag den här banan. Så att jag hade ett flertal killar som mellan 16 och 21 år som kom och bodde hos mig och så vidare. Då. Så där har jag haft lite glädje av den bakgrund jag har kanske. Så... Men sen så kvinnan som jag levde med och var gift med då, hon blev svårt sjuk. Så jag var assistent även åt henne. Och sen så hade jag grabbarna då. Och det blev lite tungt då, så att jag slutade med det. Och sen blev det tyvärr en separation. Och den tog jag jättehårt. Den var tuff. Och då står man där, 50 bast. Med ett förflutet som är tungt. Man vet inte, man känner sig liksom, vad ska jag göra nu? Man vill inte kliva tillbaka. Man var inne i en skuldsanering. Man hade bara några år kvar, så var brottsregister och sånt utragerat. Det var en jättetuff period, alltså ett par år efter där. Det var jättetufft alltså. Man har levt som man har gjort. Man är nedslagen, man vet inte riktigt vad händer nu. Man är över 50 år. Jag menar, vem vill ha en sån som mig? Var får jag jobb någonstans?
Vill du berätta lite om det, den perioden? Vad hände då?
Nej, jag tog det ju hårt. Och då följde jag faktiskt tillbaka lite grann. Framförallt i ett väldigt destruktivt, nästan ett självskadande beteende i ett missbruk. För jag ville inte gå tillbaka ut i någon kriminalitet. Det var liksom, jag ville inte det. Men jag funderade många gånger, vad har jag för val? Jag måste ju ändå ha in pengar och så vidare. Jag hade ju ändå jobbat nu ganska länge, så jag hade ju ordnat det här med a-kassor, lönegaranti och sådana här bitar, så att jag klarade mig. Så hade jag sparat lite och så. Så att rent ekonomiskt så klarade jag mig under en period. Men det här med ledigheten, att vara ledig, att inte må bra. Och sen så har man ju, när du lever som jag har gjort, så har man ju också sårat människor. Man ber ju på väldigt mycket skuld, skam, ångest och så vidare. Och det är ju, slår en ju väldigt mycket när man sitter där själv och så här. Och framförallt då liksom när kanske då en form av missbruk kommer in. Framförallt alkohol då. Så att det var en mörk period, jättemörk period.
Pierre träffar av en slump sin gamla chef som frågar honom om han inte funderat på något han verkligen skulle vilja göra här i livet. Jo, köra lastbil, säger Pierre. Efter det samtalet tar Pierre kontakt med en gammal bekant, Tommy, som har en åkerifirma. Tommy litar på Pierre och han erbjuder honom jobb direkt. Men han behöver C-körkort. Och tack vare en försäkring från sitt tidigare jobb får han möjlighet att gå en utbildning för att få körkortet.
Och sen så fick jag kontakt med Arbetsförmedlingen. Jag kom in på någonting som heter Yrkesakademin eller någonting sånt i Göteborg. Och det funkar ju inte för mig. Vi kom dit ner, fick en presentation. Jag kom med. Vi skulle sitta framför en dator. Och där skulle vi sitta och köra lastbil då, i en dator. Vi skulle ha lite lektioner, vi skulle vara där 7 på morgonen. Jag åkte från Uddevalla. Nej, det hände inte någonting. Jag kände ju det här är bara skit, rent ut sagt. Och när jag får de tankarna i huvudet, då är det svårt att kunna liksom... Då är ju jag rökt, alltså. Då blir det stopp för mig. Och då ringde jag till Arbetsförmedlingen. Jag tror hon heter Ingla, jättetrevlig kvinna. Jag ringde dit och sa att det här är ingenting för mig. Finns det ingenting på annat håll?
På Arbetsförmedlingen föreslår man att Pierre ska göra en psykologutredning för att se om han har några särskilda svårigheter som gör det svårt att studera. Utredningen visar att han bland annat har ADHD.
Och jag har ju vetat att någonting är ju svajigt på mig hela livet. Och på något sätt var det ganska skönt att få det på pränt.
Eftersom Pierre, på grund av sin ADHD, har rätt till särskilt stöd så får han kontakt med SIUS på Arbetsförmedlingen. Det är handläggare som arbetar med att vara personligt stöd till arbetssökande. Stödpersonen kan hjälpa till med att hitta en lämplig anställning eller praktikplats. Hen följer upp och stöttar både den arbetssökande och arbetsgivaren om man till exempel behöver göra anpassningar i anställningen. Pierres stödperson heter Gunnar Blixt.
Ja, jag fick kontakt med Gunnar via Arbetsförmedlingen då. Ja, och sen har det flyttat på, har det gjort. Och jag tragglade och kämpade med det här C-kortet. Det var ju mitt i pandemin också. Och du vet, jag har ju så jättesvårt för att plugga. Jag har jättesvårt för att framförallt sätta mig, alltså få tummen ur och sätta mig och plugga.
Berätta lite för dig, bara så man får en bild av det. Ja. Hur gick det egentligen till när du hur såg det ut när du skulle studera?
Ja, hur såg det ut? Nej, men det var ju, jag gjorde ju bara proven, de här proven som var på... Jag hade ju jättesvårt för att sätta mig upp de här böckerna. Ja, det var ju jättetufft alltså. Det var det. Så jag gjorde proven och sen så stack jag iväg och gjorde de här proven på Trafikverket då. Så jag gjorde dem om och om, om igen. Jag vet inte, jag har nog säkert rekord på C då. Jag gjorde dem, ja, jag vet inte, jag skäms för att säga det. Så jag vågar inte säga det. Nej, men det är mellan 10 och 15 gånger
så,
tror jag.
Så du studerade inte, utan din studietid var egentligen när du gjorde proven, kan man säga?
Jag gjorde de här som vi fick via elevcentralen då. Det gjorde jag ju då. Och sen tittade jag i böckerna sista gångerna där. Vissa saker som hade lite svårt för då. Och sen gjorde jag proverna om och om igen. Men jag gav mig aldrig. Jag hade bestämt. Och det är någonting för att... I mitt liv har jag ofta liksom... Är det någonting som har liksom blivit för traggligt eller för trögt eller för svårt, då har jag liksom... Jag har alltid hittat andra vägar. Då skiter jag i det. Och så har jag liksom hoppat på någonting annat eller gjort något annat. Och jag har alltid kunnat ta mig fram på något sätt. Men här hade jag bestämt mig att här, nu vill jag vill lyckas med det här.
Och vad var det som fick dig liksom bestämma dig för det då?
Jag tror att dels min fru som jag lever med nu, hon är ju en väldigt stöttepelare. Helt otrolig. Och sen är det faktiskt så att jag har fått ett väldigt bra stöd utav Gunnar, Tommy som är min arbetsgivare, de fanns där. Det var liksom inte kört, utan jag fick den tiden jag behövde. Jag fick tid och alla stod där kvar, väntade tills jag var klar. Och det visade sig när jag tog YKB, då pluggade jag lite. Och då, YKB är ju lite tuffare.
Berätta, vad är det för något?
Yrkeskunskapsbeviset du måste ha för att få lov att jobba som chaufför. Och då, det tog jag på andra gången. Så att, och nu har jag jobbat i snart ett år och fungerar jättebra.
Vad tänker du nu om ditt tidigare liv?
Att det är ingenting jag skulle vilja ha tillbaks. Men det är också någonting som jag har levt i och jag försöker att inte fastna i det, i tankar eller ångest. Men ibland är det bra att reflektera, för att då kommer man på hur bra man har det idag. Så att någon gång kan man reflektera, men man ska inte gräva ner sig i det, utan man ska se framåt.
Men hur ser ditt liv ut nu idag då, om du bara skulle
jättebra
måla upp det då? Hur ser en vardag ut?
Men det är topp. Vardag, jag går upp när klockan är 4:30. Sen så sticker jag till jobbet, så jag är där vid 6 ungefär, 5:45. Och sen jobbar jag tills jag har gjort färdigt det jag ska. Och det kan bli allt ifrån 4 till klockan är 8. Jag njuter av livet, det gör jag. Jag önskar att de här dagarna hade kommit tidigare, men nu är de här. Och jag tar vara på det. Ja, ja.
Men vad skulle ditt medskick vara till andra som kanske befinner sig i din situation eller som vill ut men som inte riktigt vet hur de ska göra? Vad har du för tankar?
Oj. Det gäller att inte ge. Alltså man måste hänga i lite grann. Man måste vara lite i här. Det är väldigt lätt att, när saker och ting går emot en. Jag vet, jag har själv varit sån. Går något emot mig så skiter jag i det och så heter jag på något annat. Men vill man verkligen förändra livet så måste man bjuda till en del själv. Och sen så är det viktigt att man får, som i mitt fall, jag fick bra kontakt inom Arbetsförmedlingen då. Sen har jag inte haft någon annan kontakt, exempelvis som jag har aldrig gått några behandlingar, jag har suttit i fängelse någon gång, men jag har aldrig liksom haft någonting annat sånt här. Jag har gått den här vägen och det har räckt för mig. Men det är olika, allting är individuellt. Det är liksom... Men jag tror inte, ge inte upp, för att livet som kommer efter ett antal år kämpande, det är värt allt. Jag kan säga så här, även jag är 55 nu. Jag hade börjat om, jag har gått samma vända igen med skuldsaneringar, kämpande för att nå dit jag är idag. Jag hade gjort precis likadant.
Det är ju ändå många, tänker jag, som okej, nu har man hört dig berätta, det gäller att hålla fast. Men så sitter man där och ska göra de här, studera eller behöver göra de, behöver göra de här sakerna. Det är saker man måste igenom för att komma vidare. Hur gör man det?
Oj, man får acceptera att man är den man är och att man har en viss problematik. Man får förlika sig med det och sen så gör man så gott man kan. Och till slut, om man inte ger sig, så löser man det. Och har du då någon som du kan bolla med, så, och du har den här stöttningen bakom dig som jag har haft, ja, men till slut så ger det sig. Och då känner man en viss lycka. Och då vet man att har man klarat det, ja, men då kan man ta nästa grej med. Om man bara tar det lite med ro så. Ja, jag tror det.
Det var fina ord, tycker jag.
Ja.
Ja, det tar vi med oss. Du, stort tack för att du ville berätta det här för mig.
Ja, tack själv. Tack själv.
Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd som idag gästades av Pierre Johansson. Programledare var Veronica Martinsson. Du kan hitta en textad version av avsnittet på arbetsförmedlingen.se/play. Har du en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon svårighet? Då kan du ha rätt till stöd från oss när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet och är på jobbet. Läs mer på Arbetsförmedlingens sida Extra stöd. Avsnittet är producerat 2023.